Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu har vi kommit fram till avsnitt 114 och vi ska tala om något som följer upp förra veckans avsnitt som handlade om depression, lust och hormonernas roll i sinnesstämningen. Det är några av er lyssnare som har inspirerat till det här avsnittet som kommer nu, så jag hoppas att ni känner att ni får lite svar på era frågor och ni vet förhoppningsvis också vilka ni är. För vad det handlar om är ju knepiga grejer som ångest, grubblerier, nedstämdhet, man känner sig deppig eller låg, har olust. Alltså den här typen av ord hör man väldigt ofta från kvinnor i övergångsåldern. Och trots att det här inte är kanske så glatt ämne så tror jag ändå att de flesta kommer känna sig ganska positiva efter att ha lyssnat på det här. Lite skönt lugnt tempo är det också i det här avsnittet som kanske kan ge dig ett litet andrum i stress och stök. Hoppas det. Så välkommen att lyssna och missa inte att kika in på hemsidan eller Facebook för avsnittets länkar. Du Sara, här sitter du och jag.
Ja.
Sara, du är hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack.
Sara Berlin Pellbäck, du är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.
Mm.
Och du är inriktad på kvinnors psykiska hälsa med fokus på stressrelaterade besvär och nedstämdhet och ångest. Och så har du jobbat med stress och kvinnor i jättemånga år. Och så försöker du bland annat sätta fokus på vad vi kan göra åt stress.
Mm.
Och så hade vi förmånen att träffas första gången på tidningen Hälsas kryssning. Och då livepoddade vi ihop.
Mm.
Så det var kul.
Ja, jättekul.
Och det gav mer smak. Så nu är vi här. Och så hade jag ett litet ämne som jag har funderat på. Och det handlar om sorg. Och det är inte så lätt, tänker jag. För först så är det så här, vad är sorg? Och det finns massor med frågor kring det här. Men det som har kommit upp från flera lyssnare är ju så här, varför pratar ingen om att man kan bli ledsen? Över att livet känns som det kanske är förbi. Eller man känner som att karriären inte blev som man hade tänkt. Och barnen flyttar ut och man kanske står näst på tur för att föräldrarna har gått bort och det kanske finns massa sjukdom och mannen eller kvinnan eller partnern man lever med kanske inte har visat sig vara den man vill ha resten av livet och karriären kanske är på upphällning. Alltså det finns ju mängder med olika tankar kring det här. Kan vi inte börja med, hur tänker du kring de här frågorna? Du är ju själv i 50-årsåldern och du träffar massor med kvinnor i den här åldern.
Jag tänker att För många kvinnor så har åren kanske mellan 30 och 50 handlat om att föda barn och uppfostra barn och finnas för barn och samtidigt bygga upp en egen karriär kanske. Det är intensivt och kanske mycket fokus på andra. Och sen när, i den här åldern då, så lugnar det ner sig lite grann och det blir tillfälle att alltså summera men också tänka lite mer. Man sitter själv i soffan utan att ha en massa folk omkring sig som stör och frågar och ja, pockar på ens uppmärksamhet. Och då blir det också stilla och alla de här tankarna som handlar om det du är inne på, att lite summera livet, de får större utrymme. Så mer lugn och ro och föder också mer kanske både grubbel och ja, andra också konstruktiva tankar, men mer tankeutrymme helt enkelt.
Så när du säger grubbel, menar du att liksom, bara för att man ger sig själv tid så flyter upp grejer som inte annars kommer upp eller som vi har tryckt bort, eller hur?
Ja, men lite så funkar det. Det var väl Ingmar Bergman som sa att ligga kvar i sängen, det är liksom det sämsta man kan göra just för demonerna. Och lite så funkar vi ju, att när vi är i stillhet och ensamma kanske, då tänker vi mer, då grubblar vi mer. Och våra hjärnor är alltså ganska negativt lagda. De dras till alltså det som är problematiskt, det jobbiga som har hänt. Det är vår biologi, för att vi ska lära oss av misstagen och också vara vaksamma på faror. Så våra hjärnor är ganska negativa i grunden när de inte blir distraherade av andra stimuli. Så att det är alltså lite av vår biologi. Och det är bra att komma ihåg.
Men jag tänker att grubbel låter negativt. Ja, jag tänker så att man snurrar in sig i någon evighets som inte går att hitta ur liksom.
Nej, absolut. Och det kan ju vara en fin gräns mellan eftertänksamhet och grubbel och kanske ältande. Man ältar liksom hur livet har blivit och fastnar i det.
Ja, för det är ju liksom grejen, vad är då, för det här att älta grubbel, sorg och allt det här, det känns för mig som någonting man måste kunna snap out of it liksom, kom ur det på något, eller hur gör man då? Eller ska man låta sig själv vara i den där känslan?
Så jag tror att det är en liten blandning av det du säger. Jag tror inte att det är bra att fastna i den där känslan. Men, och det gör man ju genom att acceptera att de här tankarna finns. Att de kanske är naturliga. Och att jag tror att alla har dem. Det är ju lätt att tänka att det är bara jag som tänker så här. Alla andra har det bara roligt hela tiden och lever på som om ingenting har hänt. Men jag tror att den här åldern är en liksom eftertänksam tid i alla fall kvinnors liv, säkert i mäns också.
Om man då tänker så här att sorg och grubblerier och så vidare, men var liksom går gränsen då mellan depression och nedstämdhet och sorg? Alltså det känns som de här ligger nära varandra.
Ja, det gör de, absolut. Att vara ledsen och sorgsen och sen depression. Det ligger nära varandra. Men det är en gradskillnad. Om man är deprimerad, och det som vi menar kliniskt deprimerad, då har man ju ofta symptom som är mycket liksom starkare. Som gör att man liksom blir mycket mer hindrad. Det är väl så man kan skilja på det. Man blir hindrad att jobba, att orka ta hand om sig själv och sitt hem och umgås med andra. Man blir liksom funktionsnedsatt kan man säga. om man är sorgsen, då kanske man kan leva på ungefär som vanligt, men igen mer, man känner sig lite mer mollstämd, fast man går till jobbet och träffar väninnorna och tar sig till träningen. Fast det finns en liten underton av sorg, och det kanske är svårare att känna sig riktigt glad och sprallig och så.
Ja, och ska man göra någonting åt det då?
Jag tycker att sorg är ju en, om man tänker på den här lite existentiella sorgen, den tror jag är bra att dela med andra. Så är det med nästan alla, ska jag säga, jobbiga tankar, att det är bra att dela dem med andra. För då kan man också känna att men det här är inte konstigt, andra känner ungefär som jag. Så att det är ett bra knep. Och man kan ju också läsa om andra som känner likadant. Alltså dela det på olika sätt så att det normaliseras. Vi lever ju i en ganska lyckofierad tid. Eller det är någon slags krav eller ideal på att vi ska vara väldigt glada, harmoniska, lyckliga och lyckade. Som kan göra det svårt att också inse att de här känslorna finns med i livet för alla. Så att acceptera att de här känslorna också finns, att de är naturliga. Och en del kan vi göra någonting åt. Vi kan kanske byta jobb om vi misstrivs. Vi kan välja att umgås med de som vi känner ger oss någonting. Så att på en del sätt kan man påverka. Men man kan ju inte påverka kanske att livet går. Eller kan man inte påverka att livet går, att vi åldras. Att man har sina barn på ett sätt till lån så att de kommer att flyga ut. Eller att ens föräldrar blir gamla och sjuka och går ifrån oss. Det är sånt som vi inte kan påverka. Men jag tycker inte att vi lyfter inte så mycket i vår samtid. Bra att du gör det här med din podd.
Ja, men jag tycker att det är svårt. Speciellt det här skiljandet på det. För att det är så lätt att vi pratar om depression.
Ja.
Och speciellt med tanke på då att om nu de siffrorna jag har hört, om 10% äter antidepressiv medicin.
Mm.
Och tänker jag så här, om 10% är kliniskt deprimerade. Och sen vi andra vi går runt och grubblar och är sorgsna och har ångest i största allmänhet. Alltså det känns ju så, jag vet inte, det känns lite, det känns sorgligt.
Mm. Mm.
Och därför så har jag svårt att veta hur vi ska ta oss an det här. Så att det ändå känns lite konstruktivt. Mm. För att när man är i det här grubbleriet och sorgsenheten, det är ju inte ett dugg kul. Alltså det känns kanske lätt att ta till någonting. Mm. Och det är det jag tänker. Kan vi liksom, när tar man till någonting? Och vad tar man till? Förutom att tala med andra och liksom, en klinisk depression har ju du redan så att säga satt en gräns för. Det är när man liksom inte klarar av sitt liv. Nej. Eller fungerar normalt så att säga.
Precis, och man blir mycket mer påverkad om man säger i motivation, i koncentration. I också, alltså, man blir mycket mer nedstämd när man är sorgsen över livet. Men jag tror att det är bra, och det är lätt när man pratar om sådana saker att det blir så här svartvitt. Men om man är sorgsen, vad ska man säga, klimakteriesorgsen, så är man väl inte det hela tiden heller. Utan det kan växla lite grann. Det här är känslor och tankar som kommer över en ibland. Men dessemellan kan man göra sånt som man njuter av eller tycker är roligt och så. Lite så är det, att det böljar fram och tillbaka. Men jag tror på det här med att dela, men man ska ju också se upp att det här inte, att man inte isolerar sig och drar sig undan och slutar vara social. Man kanske börjar hoppa över sina promenader eller vad man nu har för fysisk aktivitet. Det ska man ju se upp med, att man fortsätter att leva på ungefär som vanligt och inte se de här känslorna eller tankarna för mycket som ett hinder. Man kan gå till gymmet eller man kan jogga även om man känner sig lite ledsen.
Mm. Okej. Om man nu känner sig sorgsen och nedstämd, är det viktigt att ta reda på vad orsaken är? Eller ska man liksom bara acceptera att man är där? Ska man rota i det?
Absolut. Det tycker jag. Och om man jobbar med människor så brukar man ju fråga då, vad är det för tankar du har när eller man utgår ju ofta från känslorna, men du känner dig nedstämd och sorgsen. Vad är det för tankar som triggar det här? Eller är det några speciella situationer? Eller när du är på jobbet och sitter instängd på ditt rum, är det då de här tankarna kommer? Är det när du umgås med släkten? Vad är det som triggar det här? Och så försöka förstå vad det beror på. Och då kanske man kan komma fram till, men det när jag tänker på att barnen ska flytta, då blir jag så sorgsen. Eller att de har flyttat. Eller ja, på en sjuk förälder. Eller vad det nu kan vara. Det kan ju vara andra traumatiska händelser också som har hänt i livet som påverkar förstås.
Och sen då, när man har kanske kommit fram till att de här sakerna är det som så att säga stör mig eller får mig mest sorgsen, vad gör man då?
Då tycker jag ju, som jag tjatar lite grann om, det här att dela, att prata med andra. Hur känner du inför det här? Ibland kanske man behöver prata med någon professionell. Men ja, det är egentligen, det man kan göra.
Försöka förstå,
försöka förstå.
Inte trycka undan, utan ändå bearbeta.
Precis, inte trycka undan och ibland se, jag menar, finns det någonting som jag kan göra åt den här situationen? Ibland är det ju, alltså tankar bara liksom snurrar på. Man är orolig för, jag vet inte vad jag ska ta för exempel som hänger ihop med våran ålder, men där som du var inne på, att jobbet inte är som man har tänkt, hur kan man angripa det på något sätt? Kan man läsa jobbannonser, se om det finns andra möjligheter? Alltså det är egentligen det första sättet att försöka problemlösa, brukar man prata om, att ja, finns det liksom lösliga steg på det här? Och om, ja, som man kan ägna sig åt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping
and 365-day returns.
Om man nu har en riktig sorg så att säga som är kanske obearbetad och lite undanträngd och så börjar den bubbla upp och så är man duktig på att trycka tillbaka och så vidare. Vad leder det till om man liksom går runt med långvarig sorg eller trauma eller någonting som så att säga är undantryckt länge?
Vi skiljer ju lite grann mellan olika trauman, om man säger, om man jobbar med psykisk ohälsa. Det finns ju trauman som är mer, vad ska man säga, att man har varit utsatt för våld och hot och alltså man verkligen har känt fara för sitt eget eller andras liv. Det är ju liksom det är ju trauman. Riktigt, man säger, riktiga trauman eller man har varit utsatt för sexuella övergrepp, det är också trauman. Sen finns det ju sånt som man ska säga tillhör livet, separationer, alltså det finns liksom en skala av trauman, en del som är av de här liksom livshotande trauman, de är ju alltså, kanske de som påverkar oss allra mest förstås. Och de kan ju leda till att man utvecklar ångest och att man har mardrömmar kanske och flashbacks. Alltså det finns ju en diagnos som heter PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Och det uppstår ju när man inte har kunnat bearbeta svåra händelser. Så, ja. Sen finns det ju andra typer av sånt som man kan... lite lättare trauman eller vad man ska säga som händer, att en kärleksrelation tar slut eller att konflikter av olika slag eller människor visar sig inte vara de som man kanske trodde eller ja, det är också sånt som påverkar oss men inte kanske på samma sätt som såna här mer livs
och om man inte så att säga tar hand om de här grejerna utan fortsätter bara att trycka undan det. Vad kan hända då?
Alltså, då kan man, om det handlar om livshotande trauma så kan man ju utveckla då undvikande kanske av olika saker som påminner om det här.
Mm.
Så att det kan ju vara något som blir verkligen hindrande i livet. Sen tror jag att det är så också att det är bra att komma ihåg att vi har en väldigt bra... Eller vi är utrustade med en bra förmåga att kunna bearbeta och ta hand om svåra saker. Även, alltså, man ska säga, riktigt svåra trauman. Alla som är utsatta för sånt får ju inte PTSD. Utan det handlar väl lite, alltså, så att vi kan ta hand om väldigt mycket. Förut i psykologin fanns ju någon tanke om att vi var liksom som en... tryckkokare, alltså lite grann ja. Det här att det liksom kan, när, om man är med om mycket så kan det liksom svämma över eller så och riktigt så har mer modern forskning visat att så funkar vi inte, utan det som är egentligen en signal på att man har obearbetade saker, det är ju när det liksom påverkar en nu i ens vardag på olika sätt, att man undviker situationer som påminner om det här till exempel.
Mm. Nej, men för jag tänker att om man nu trycker undan någonting som behöver bubbla ut och man inte liksom tar tag i det, vad blir resultatet i det värsta, förutom, alltså det är framförallt då det du menar, ångest, att man kan utveckla en undvikande av situationer och personer och så.
Nej, men det är främst det, och då, i förlängningen kan ju det leda till att man, liksom, man begränsar sig och får ett mer begränsat liv än vad man annars hade haft.
Ja. Så att lite grann så handlar det om att på något sätt våga möta och ta tag i helt enkelt. Och kanske också prata med en person som skapar sorg eller ångest. Eller någon... Okej.
Okay. Mm. Precis.
Om man tänker nu på den här liksom extrema biten som då, när vi pratar om posttraumatisk stress. För då kommer vi ju in på att stressen ligger nära sorgen.
Mm.
Hur hänger det ihop?
Alltså vårt känslosystem är ju ganska, ganska komplext. Men vi har ju vissa grundkänslor. Det är de här som vi brukar prata om. Alltså, sorg är en, rädsla, ilska. Alltså de här vanliga kategorierna av känslor och skam. Och några till nyfikenhet och det här drivet. Det tänker man också är en grundkänsla. Det är någonting som vi alla liksom föds med. Och de har också en motsvarighet i våra liksom ansiktsuttryck. Det är liksom en biologisk del. Och sorg är ju då ganska mycket liksom sorg vi blir, och ledsenhet. Sorg är ledsenhet, vi blir liksom passiva och drar oss undan. Stress kanske är lite mer åt liksom rädslohållet. Vi blir alerta, vi blir vaksamma, vi känner oss, ja, vi reagerar som om vi vore hotade. Det är lite olika, vad ska man säga, känslokvaliteter i det här. Men givetvis så kan man ju känna båda sakerna samtidigt.
Jag tänker att det är lite svårt kanske att veta vad som är vad. Men det tyckte jag var bra det där du sa, att liksom sorgen får en liksom neråt och drar en tillbaka. Medan stressen kanske lite mer adrenalin och lite mer uppjagadhet.
Ja, precis. Och man, det finns ju någon sån här grov kategori inom psykologi som säger att depression, det är mer liksom bakåtstämd. Då tänker man mycket på det som har varit, förluster och så. Ångest, det är lite mer framåtriktat. Då känner man mer sig liksom orolig för framtiden, vad ska hända här framöver. Man ältar inte lika mycket det som har hänt.
Nej. Ja, om mycket av det man så att säga känner sig sorgsen över i sånt som har hänt bakåt i tiden och kanske med personer som man inte längre kan möta eller av andra anledningar inte kanske kan. Det kanske är en partner eller en död förälder eller en förälder som man inte vill kanske göra illa genom att bemöta. Så att förstår du vad jag menar?
Ja.
Hur tar man sig då an ett sorgarbete som kanske kan bli väldigt frustrerande, tänker jag.
Absolut.
Att man har missat tåget eller chansen.
Ja. Och så är det ju. Och det finns ju en jag vet inte om du läser den här sinnesrobönen, liksom där, att ge mig styrka att liksom acceptera och stå ut med det jag inte kan förändra. Och det finns ju såklart sånt. Det finns ju vissa tåg som har gått och sånt som inte kan förändra. Men vi lever ju också i en tid där man kanske, vi tror att vi ska kunna påverka allt. Och där blir det lite grann en konflikt, tror jag, i många människor. Man har liksom en stor förhoppning om vad man, ja, vad man själv som individ ska kunna påverka och förändra kanske. Men det är inte så himla lätt alla gånger, och det finns inte så här psykologiska eller terapeutiska verktyg för precis allt som tillhör livet. Förstår du vad jag menar?
Jo, men jag förstår vad du menar. Samtidigt som det är ju då i min natur att jag hela tiden vill hitta lösningar. Jag vill få svar på frågorna för att det ska kännas konstruktivt och man liksom på något sätt kommer vidare. För jag tänker att det är svårt.
Absolut, men det är väl en jättebra grundhållning att man vill försöka lösa och så. Men det är bra alltså, som du är inne på, att tänka på konsekvenserna. Jag menar, det finns ju, alltså, allt kanske inte går att reda ut med en annan människa, till exempel, som du var inne på. Man kanske inte kan ta upp allting med alla människor och förvänta sig att det ska bli en, vad ska man säga, en konstruktiv dialog som gör att man går därifrån och känner, yes, nu känner jag mig mycket, mycket bättre, eller det här, nu är det här löst.
Nej, men verkligen. Utan för människans första reaktion är ju alltid så att säga, blir man attackerad inom citationstecken, så försvarar man sig. Och så är det ju svårt att säga, Absolut. Att konfrontera någon kanske. Speciellt om det redan är en infektion i relationen.
Mm. Verkligen. Så att det, om man ska göra det, eller att vara så...
Eller hellre välja att vara sorgsen kanske över vissa saker.
Absolut. Ja.
Och då kanske det är en lösning i sig. Att man konstaterar att det här kommer inte gå att lösa. Men det är inte mitt fel att det har blivit som det är kanske. Eller...
Precis, och jag har rätt att känna som jag känner. Och rätt till min upplevelse och stå upp för den.
Ja.
Alltså inför sig själv kan man ju göra det.
Ja. Jag skulle vilja ändå bara prata lite grann om det här med stressen då, i och med att det är en av dina liksom specialiteter.
Och,
jag vill också glida in lite grann på det här med depression, för vi har ju fått höra att 50% av alla kvinnor någon gång under sin livstid drabbas av en depression.
Mm.
Och att det ofta händer i samband med stora hormonella svängningar.
Mm.
Och då är vi ju en sån när vi är i den här åldern. Kan den här depressionen trots allt triggas av sorgen, eller är det hormonerna som triggar sorgen som triggar depressionen? Alltså finns det någon vetenskap eller någon praxis eller någon fakta på det här?
Jag tror att man behandlar de här depressionerna som kommer i den här åldern ganska mycket som vilka depressioner som helst. Min erfarenhet är att man kanske inte, alltså, om man säger inom vården, eller vi som är utbildade inom det här, vi tar liksom inte någon större hänsyn till de hormonella, eller det finns inte så mycket, vad ska man säga, evidens eller forskning som har riktigt har slagit igenom, om man säger, i den psykiatriska vården. Fast alla vet, nu senaste åren har ju det här med klimakteriet lyfts mer, så det kommer ju säkert. Men alla kan väl hålla med om att det är liksom ett komplext samspel mellan hormoner, känslor, alltså andra fysiska responser i kroppen, och hur vi liksom beter oss, hur vi lever. Ja, både liksom inre och yttre faktorer påverkar det här.
Mm.
Men jag tror ju att det absolut finns en risk att om man... Alltså, eller en depression kan starta med en sån här livssorg.
Mm.
Absolut. Och en depression består ju mycket av så här negativa tankar, ältande, grubblande. Och så sen känslor av nedstämdhet, ledsenhet, icke-lust. Man har ingen lust att göra någonting. Liksom omotivation, det är det som är liksom depressionens kärna, kan man säga.
Mm.
Och en sån cirkel kan ju rullas igång av en sorgekänsla också. Men när man också börjar bete sig på ett sätt som jag var inne på tidigare. Att man isolerar sig och lämnar ännu mer plats för det här grubblandet. Och då känns det ännu jobbigare, och så tappar man självkänsla, och till slut kanske man inte vågar träffa sina kompisar, man känner sig misslyckad. Alltså att man rullar in i en ond spiral eller ond cirkel. Så att därför är det ju bra att motverka just de där tendenserna hos sig själv och hos sina väninnor.
Mm. Och då pratar vi inte om medicinering, utan dra ut dem på promenader och
precis.
Bjuda in och se till att komma ur huset, så att säga.
Absolut.
Ja.
Och sömn, som vi pratade om tidigare, det är ju en jätteviktig faktor både när det gäller stress och depression. Att alltså, dålig sömn ger ju alla möjliga dåliga reaktioner, både stress men också nedstämdhet. Det påverkar liksom vårt känsloliv att sova dåligt.
Mm. Mm. Det är ju väldigt många kvinnor som har mycket stress i den här tiden i livet. Så och sömnen är ju en sån, så att säga, faktor som på något sätt ramar in och skapar, precis som du sa. Det skapar så mycket följder.
Ja.
Om man hamnar i den här eller har hamnat i den här lite onda spiralen, då tänker jag att det är lätt att kila till vårdcentralen och be om lite antidepp, för det har jag hört att någon blir glad av.
Ja, nej men det är ju vanligt att man vill ha de här snabba lösningarna och att man greppar efter olika halmstrån, och antidepressiva kan ju vara det, och ibland är det ju också verkligen befogat, och det gäller att se det här så komplext som det är, alltså att en del behöver det, men en annan sån här quick fix som många kvinnor tar till, det är ju rödtjutet. Och det är ju kanske något som får oss att känna oss liksom lugnare och lite gladare i stunden, men på längre sikt så eller på ganska kort sikt vet vi att det påverkar sömnen, och sover vi dåligt blir vi mer mottagliga, eller vi blir stressade av att sova dåligt. Sova dåligt är ju en signal för kroppen att situationen är inte riktigt trygg. Då blir vi stressade, vi tänker sämre, vi fattar sämre beslut. Vi blir också mer nedstämda av att sova dåligt.
Mm, och alkoholen i sig har ju också den typen av substanser i sig. Så absolut. Det blir ju dubbel neråt.
Det blir dubbel. Det blir verkligen ett neråt tjack för kvinnor i den här kanske känsliga tiden. Och samtidigt som vi också lever i en tid när det blir lättare att gå ut och käka, träffas på after work, och där alkoholen lite mer flöda fritt än vad den har gjort för många under, vad ska jag säga, småbarnsåren kanske.
Mm.
Så att det där är viktigt att se upp med. Och det är lätt att vara, alltså liksom låta moralistisk när man pratar om det här. Men det står jag för i sådana fall, för det är en så viktig hälsofråga med alkohol.
Mm.
På samma sätt som vi vet att många andra, det är väldigt väl beforskat, det är ingenting som man tycker, utan man vet att alkohol påverkar både sömn och nedstämdhet, oro och ångest.
Mm.
På samma sätt som man vet att det här med att röra på sig också har motsatt effekt. Det motverkar nedstämdhet, oro och säkert mycket så här grubbel och sorgsna tankar också. Det är mycket som man kan göra själv, även om det kan vara svårt att komma igång.
Det känns som att vi blir skörare i den här tiden. Mm. Det känns som att vi blir påverkbarare utan egentligen. Å ena sidan så kan man känna sig mycket starkare, för man vet vad man vill och man liksom på något sätt har kommit någon vart i livet. Men å andra sidan så är man plötsligt så att säga känsligare för väldigt många saker. Mm. Hur tänker du kring det?
Jag håller bara med dig om att det är så. Att man kan lätt tro och förvänta sig att man ska bli starkare och starkare och starkare. Eller tryggare och tryggare och tryggare. Men att det inte är så. Och jag tänkte på det när jag såg Dan Ekborg när han var med i Let's Dance. Och det gjorde han för att liksom bättra på sitt självförtroende, som bara blir sämre och sämre och sämre. Alltså att vi behöver kanske eller utmana oss och göra saker som får igång oss igen också under den här tiden i livet.
Har vi något mer bra, eller vi? Jag har inget bra, Sara, du sitter på så mycket kunskap, du har träffat så mycket kvinnor. Du får avsluta det här sorgliga samtalet. Jag känner mig inte alls sorglig i och för sig, men däremot har jag kommit upp några saker under det här samtalet som jag tänker att jag ska ta tag i. Men vad kan vi avsluta med?
Men jag tror att det är bra att liksom att också så här, slå ett slag för sorgen, eller de här, alltså den här existentiella sorgen, och låta den få plats i våra liv parallellt som vi är med i Let's Dance eller gör någonting annat som som utmanar oss eller får oss att kanske upptäcka nya sidor av oss själva. Och alltså att det är en väldigt mycket så här både och period.
Mm. Ja, både och period.
Både och period.
Tillåt den galna kvinnan och den sorgsna kvinnan.
Ja.
Och den urglada och den urledsna.
Ja,
ja.
Precis.
Tusen tack, Sara. Det var spännande att få träffa dig. Och det, ja, nej, men vi ska lägga upp några länkar också, tänker jag. Om man nu vill läsa lite mer om det här. Och jag tycker också att vi kanske ska ta med den här sinnesbönen.
Ja, sinnesrobönen.
Sinnesrobönen, ja, precis.
Absolut.
Ja. Nej, men jättebra. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Ja, tack.
Ja, det är inte så lätt att intervjua en person som är så inövad på att lyssna. Så jag kände mig lite som i ett terapisamtal emellanåt. Sara kommer komma tillbaka till Klimakteriepodden längre fram. Och där ska vi tala om flera intressanta ämnen som handlar om vårt inre. Och sätt att hitta styrka och lösningar för oss så här mitt i livet. Utlovade länkar hittar du på Klimakteriepoddens hemsida och på Facebook-sidan. I nästa avsnitt så ska vi tala om något som är svårt, nämligen PCOS. Det är ett tillstånd som jag vet att inte alla är bekanta med och alla som är drabbade vet kanske inte heller om det. Men frågan är ju, vad händer när man kommer i klimakteriet? Eller kan PCOS ge sig till känna just i klimakteriet? Och vad ska man i så fall vara observant på? Jag hoppas att du är nyfiken på det, för det är ytterligare en sak i alla fall på min kunskapslista. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så mejla på info@klimakteriepodden.se. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.